En säregen dikt av mystiken Bengt Hoffman bär en nyckel till den fördolda världen. Endast genom tvenne fönster kunde sommarängen uppenbara sig, skriver han. Det var dina ögon, blåa, som förgät med grej. Ja, dagens avsnitt för oss in i sagornas fördolda värld. Till gudsriket, en värld bland änglar och andeväsen. I en natur vars liv har sin rot i Eden. Där Gud skådar Gud och där allting är ett. En fråga som ställdes till oss av biskop Karin Johannesson får bli en grundfråga i hela denna andra säsong av den fördolda världen. Hur talar vi till vår sekulariserade medmänniska som trots allt på fjällvandringen, i sommartorpet eller under natthimlens stjärnor anar och känner att där ändå finns något större men inte uppfattar att kyrkans ord stämmer och saknar tilltro till att deras erfarenhet motsvaras av det som kyrkan alltid sagt. Biskop Karin Johannessons observation är att vi behöver mötas i erfarenheten. Att kyrkan måste möta den som söker i andlig övning. Vid sidan om de råd hon ger i boken Helgelsens filosofi reflekterar jag och Jimmy Österbacka vidare kring vad man skulle kunna föreslå för att öppna våra sinnen för det fördolda. Så hör vi Guds röst tala till oss i Bengt Hoffmans dikt och midsommarnattens blomfält. Forget me gay. Sommarängen är ett verk av dig och mig. Och ur hjärtat stiger ett svar. När jag ser den, ser jag dina ögon, ser jag dig. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Sommarängens saga.
Endast genom tvenne fönster kunde sommarängen uppenbara sig. Det var dina ögon, blåa, som förget mig ej. Utan dem fanns ingen sommaräng för mig. Sommarängen är ett verk av dig och mig. När jag ser den, ser jag dina ögon, ser jag dig. Det här är dikten Sommarängen av Bengt Hoffman, som finns i hans samling Stilla skog. Och den här dikten berör ju egentligen det här som vi har pratat om, föreningen med Kristus.
Den drar också in världen i mötet med Gud.
Mm.
Det finns den här sommarängen, det finns Gud, det finns jag. Det finns bara två ögon. Blåa som förgät med grej. Världen, den som tittar, hänger samman. Och det finns bara två ögon. Och det är mina ögon. Guds ögon. Genom de ögonen ser jag sommarängen. Genom att jag ser sommarängen ser jag dig. Det här är ju verkligen något av en översvallande mystikerfarenhet.
Verkligen.
Kanske den bästa dikten i hela Stilla skogdiktsamlingen av Bengt Hoffman.
Mm, den sticker ut.
Verkligen.
På ett särskilt sätt. Det gör den verkligen.
Och den hänger ju totalt ihop med det vi pratade om i det allra första avsnittet. Men den tar också och tar ett steg till. För det handlar inte bara om mig och Gud. Utan där finns också den här sommarängen. Som är ett verk av dig och mig.
Mm.
Och det är en förtrollad värld. Det är en värld där Gud och människan lever totalt förenade. Och det, man får liksom den här känslan av bibelord från skapelseberättelsen i Eden.
Mm.
Jag hörde Guds steg i vinden.
Och på något sätt blir det svårt att säga också att var slutar jorden? Var börjar himlen?
Allting är förenat. Det är en förtrollad värld. En fördold värld.
Ja.
Det är Guds riket som träder fram för Bengt Hoffmans blick. Där han sitter någonstans i... Ja, den här diktsamlingen skrevs ju på flera platser. Men här befinner han sig i den svenska naturen. Ute i myllan.
Mm. Och man kan väl säga att åtminstone i Finland, men jag tror också i Sverige, kanske i Norden överlag, så är det ju många som upplever att Gud är nära ute i naturen, i skapelsen, i skogen, mark, sjöar.
Det märker man ju bara om man öppnar den svenska psalmboken.
Mm.
Det är ju spaltat upp och ner med naturmystik. Vi satt här tidigare och tog en kopp kaffe och så pratade vi om att det är liksom någonting som... Det finns någonting i det svenska kynnet som förbinder oss med till exempel kelternas spiritualitet.
Ja.
Eller den ryska spiritualiteten. Det här med alltså, att gudsriket inte bara är någonting som äger rum i... Det vardagliga livet, det är inte bara någonting man möter där, utan det är någonting man stiger ut i vildmarken för att upptäcka. Det finns någonting utav Moseliv.
Mm.
Han stiger ut ur Egypten för att hitta Guds ordet som talar till honom, jag är, genom den brinnande busken. Men här är det inte den egyptiska öknen, eller den moabitiska öknen, utan här är det den svenska skogen.
Mm.
Jag tänker att min biskop Karin Johannesson, hon har ju skrivit, och vi kommer ju prata nu i ett avsnitt här om luthersk spiritualitet, andliga övningar, luthersk perspektiv på andliga övningar. Och Karin Johannesson, hon hade ett konvent som jag var på där hon pratade till oss präster och diakoner, och hon ville just lyfta fram det här att i vår tid så är det många som just ber sig ut i vildmarken i Sverige för att finna en förtätad gudsupplevelse. Eller inte ens kanske ibland ens en gudsupplevelse, för att vi lever i ett samhälle som är så oerhört religiöst analfabetiskt att man kanske inte ens sätter ordet Gud på upplevelsen. David Thurfjell, han har ju skrivit den här boken... Granskogsfolk,
precis.
Ja. Och han visar ju det där att liksom, om det finns en kyrka idag så är den kyrkan naturen för svensken. Och då säger Karin Johannesson, hur gör vi för att få granskogsfolket att förstå att det de till viss del sätter fingret på är någonting som vi känner? Och det där satte igång någonting i mig, och jag pratade med henne efteråt och jag sa det. Alltså det vi måste säga till de här människorna, det är ju... Vi måste vara precis som Paulus på Areopagen. Han reser ju... Det är en biblisk berättelse, så Paulus, en av de viktigaste kristna missionärerna, han åker ju till Aten, ett ställe som heter Areopagen. Han pratar med de grekiska filosoferna och han pratar om att det som de redan känner, men känner som en okänd gud, den okända guden, det är den kristna guden. Om de lär känna honom så kommer de att fördjupas i sin insikt om den här guden som de kallar för en okänd gud. Och det är ju så att i Sverige så beger sig folk ut i vildmarken och söker den här okände guden. Vi behöver ju hitta ett sätt att få dem att förstå att kyrkan är inte en oandlig plats. Utan genom att få en gudsrelation på det sätt som kyrkan kan ge, så kan ju de uppleva den här guden ännu mer.
Precis.
Ute i vildmarken. Mm. Det kan verkligen bli liksom genom att lära känna Kristus, så ser man ju föreningen mellan det himmelska och det jordiska än mer tydligt. Och då kan man stiga in, inte bara i skog och mark, utan i den fördolda världen.
Ja, och det är ju lite det som Bengt Hoffman skriver om då i den här dikten som då faktiskt heter Stilla skog. Och jag kan läsa den.
Ja.
Den går så här. När marknadsropen hårt i mina öron slå, hör jag en stilla skog dit jag kan gå. En skog som bugar ödmjukt mig till hängen, med dropp i riset efter sommarregn. Dess sus tar all min oro i sin famn. I denna skog har sorgen andra namn. Den stilla plats jag tänker på och talar om, den väntar djupt i mig och viskar, kom. Och fast jag liknar den vid träd och fågelljud, så är den platsen stillheten hos Gud. När marknadsropen hårt i mina öron slå, är det stor tröst att till den skogen gå.
När vi får lämna vår värld av marknadsrop, jobb, arbete, vardag, stress, livspussel, ditt och datt, ut från Kairo eller Festat, den fallna världens stad, även om det är Stockholm eller Göteborg eller Malmö. När vi stiger ut i vildmarken, skogen, det som händer är att vi lämnar våra tankar, våra vardagliga tankar, och vi får tid att stiga in i stillheten. Och då händer liksom automatiskt att vi möter Gud. Mm. Det är svårt att liksom nästan undvika det.
Mm.
För i tystnaden och stillheten så plötsligt liksom bara måste man duka under inför det stora. Hur kan jag se det här? Sommarängen.
Mm.
Man inser, det är inte bara materia. Det kan inte bara vara materia som ser det här. Och med ens så är Guds ögon där.
Mm.
Och tillsammans så står man vid sjön, på berget, och man inser, jag har stigit in i en fördold värld.
Mm.
Luther säger ju att vi redan befinner oss på de himmelska orterna.
Mm, det säger han ju faktiskt.
Så himlen är här och nu. Vi behöver inte vänta till efterlivet för att se och höra änglar. Vi behöver inte vänta till sen för att förstå att den lilla kärnan som jag står vid är en magisk plats.
Det är ju, jag tänker på Jesu första predikan i Markus evangeliet. Guds rike är nära.
Just det.
Omvänd er och tro det glada budskapet.
Just det.
Tänk om hur du har tänkt, metanoia. Lita på detta.
Öppna dina ögon.
Och på tal om areopagen, Paulus ord var ju faktiskt där att det, ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom.
Som också några av era skalder har sagt. Ibland så möter man ju i den kyrkliga miljön en skepsis mot allting som inte är hämtat ur Bibelns ord och sådär. Men här har vi Paulus som citerar grekiska poeter och filosofer och hänvisar till deras egna upplevelse och säger, det är jättebra att ni har de här upplevelserna. Och det är som att han säger det till vårt granskogsfolk.
Mm.
Det som ni har hört ute i granskogen, det som några av era skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. I den här fördolda guden, den här okända guden som ni anar där ute,
Vi har vårt ursprung i honom. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Det är Gud själv som vi rör oss i.
Mm.
Gud är inte någonting litet i någonting som är större. Det är inte så att Gud liksom är en liten figur i en större värld. Den värld vi är i, den fördolda världen som vi instiger i, det är någonting som finns i och sätts samman inuti Kristus.
Ja. Paulus skriver ju till exempel i Efesierbrevets första kapitel att Gud har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden.
Så allt är sammanfattat i Kristus?
Mm.
Det finns liksom ingenting som är utanför. På ett annat ställe i Efesierbrevet så står det ju att han har uppfyllt allting. Det är det fjärde kapitlet.
Mm.
Han har uppfyllt allting. Och då kan ju någon säga så här, jaha, så med andra ord så var han inte överallt innan. Och det här hänger ju ihop med någonting i Paulus som säger att alltså, vi har en fallen värld som har stigit ut i Gud. Men det finns också en ny värld som vi instiger i genom dopet.
Mm.
Ett gudsrike där allting är ett i Kristus.
Ja.
Den gamla världen, den är vi på väg ut ur. Och vi stiger in i en ny värld där allt är ett. Bara några rader senare så skriver ju Paulus: en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.
Och jag tror det kan vara bra att påminna sig om det här också, att granskogsfolkets erfarenheter, de är inte oviktiga.
Nej.
Jag tänker till exempel också, det berättas i Apostlagärningarna på ett annat ställe, då Paulus och Barnabas, tröstens son, är ute på missionsresa. Och jag tror det är i staden Lystra som Paulus understryker erfarenheterna som de har gjort. Gud har skänkt era hjärtan glädje, fast vi inte har känt honom ännu. Men nu har han blivit känd för oss, synlig för oss. Ordet har blivit kött i Kristus.
Så det som man innan man insteg i kyrkan bara anat, kan man nu sätta ord på och känna ännu djupare. Inte för att själva ordsättningen är det viktigaste, för att det handlar ju om oss som totala varelser. Det är inte liksom ett andligt program som sätter så att säga tankar och ord egentligen i, utan det är någonting som tolkar in allt.
Mm.
Föreningen mellan Gud och människan, men också då instigandet i Guds riket. En värld där allting är ett. Och det är redan så att i den nya världen så är allting redan ett. Och kanske är det den upplevelsen som det svenska kynnet liksom anar.
Mm.
Man liksom förstår att, vänta nu ett tag, här är någonting helt ofantligt.
Mm.
Det är så oerhört deprimerande sen när man tvingas åka tillbaka, sätta sig i bilen och så ser man reklampelarna, marknadsropen skalla igen.
Mm.
Och man känner, jag hör inte hemma i staden.
Uh-huh.
Och det är ju en helt sann upplevelse.
Uh-huh.
Det är ju den här anfäktelsen som Luther pratar om.
Uh-huh.
Du har just sett, anat det stora.
Uh-huh.
Och nu håller öppningen på att stängas för dig. För du återinträder igen i din vardag.
För man har ju fått de här ledtrådarna om att det finns mer än biologi och ekonomi. Alltså det finns en större verklighet, en djup dimension. Och det här är ju egentligen, tänker jag, sagornas kanske viktigaste budskap till oss. Att saker och ting inte alltid är vad de ser ut att vara.
Just det.
Det finns mer. Alltså den fula ankungen var egentligen en svan.
Just det.
Eller den där grodan var egentligen en förtrollad prins. Kanske var det också så att den korsfäste snickaren egentligen den sanne kungen.
Precis.
Jag tänker, nu då vi sitter här på nya slottet i Bjärka-Säby, så passar det också bra. Vi beskriver det som en sagolik plats här tidigare. Att kanske lyfta fram det här, den danske sagoförfattaren H.C. Andersen, han besökte ju Bjärka-Säby på 1850-talet. Under samma decennium, i slutet, alltså där 1858, så skrev han en saga som heter De vises sten. Och det är ett av hans allra mest längsta och kanske mest komplicerade verk också. Där finns också flera religiösa motiv. Änglar, Guds rike, livet efter döden. Den saga om De vises sten som kanske är mer känd i vår tid är ju Harry Potter och De vises sten. Jag tycker det är intressant att titta på de första meningarna i den boken. Sagan om Harry Potter, pojken som egentligen var en trollkarl.
Precis.
För den börjar så här, det är författaren J.K. Rowling då, som skriver att Mr. och Mrs. Dursley i nummer 4 på Privet Drive var med rätta stolta över att kunna säga att de var helt normala.
Mm.
Det var det sista man kunde tänka sig inblandade i något konstigt eller mystiskt. För de godtog verkligen inga sådana dumheter.
Nej.
Så de här Harry Potters morföräldrar då, de lever i den avförtrollade världen. Det är nummer 4, Privet Drive. Allt är ordnat, allt är så att säga normalt. Det är helt platt och allt annat är bara dumheter. Men Harry Potter som växer upp där, han får brev från den fördolda världen.
Ett evangelium.
Ja, det kommer på posten. Och inte bara en gång när morföräldrarna försöker hindra honom att få de här breven. Breven kommer och de kommer och de kommer och söker efter honom och berättar för honom att du är så mycket mer än vad du trodde. Och du har en plats i en större värld där du får växa.
Sagans budskap är ju precis ofta det här, alltså att du är egentligen kungen.
Mm.
Det är ju en av de vanligaste motiven kanske i sagans värld. Att man inte känner den man är. Men egentligen så är man en kung.
Mm.
Det är ju hur många sagor som helst som har det motivet.
Mm.
Om man tar Mästerkattens stövlar.
Mm.
Så börjar det ju med att det finns 3 stycken söner som ärver från en mjölnare. Och de får lite olika saker. De 2 äldsta får användbara för världen saker. Och den yngsta, han får bara en katt.
Mm.
Men det visar sig att den här katten kan vända upp och ner på tillvaron. Och den här katten, den här mästerkatten, ber: ge mig dina skor så ska vi ge oss ut i världen. Och bit för bit så följer då den här lilla pojken med den här katten. Och katten berättar saker för människor som de möter om den här lilla pojken. Han är en kung, han är en prins. Och bit för bit så händer saker och ting. Och till slut, på grund av kattens ord, så har han gift sig med prinsessan. Och han har ärvt kungens rike. Och han har blivit kung. Katten vänder upp och ner på allting. Och plötsligt så har han blivit kung.
Mm.
Och det här med att vända upp och ner på saker och ting. Vad kan vara mer upp och nervänt än en gud som blir människa? Heligheten själv som blir ett med synden. Och som får den minsta syndaren att bli Gud själv.
Ja.
Det här är ju den största sagan av dem alla.
Mm.
Och jag säger saga i ordets bästa mening.
Mm.
Alltså, vi behöver instiga igen i en återförtrollad värld. Det var ju massor med saker som rev ner den.
Ja.
Och kristendomen har ju, vi pratar om det en del i avsnitten om Dionysius Areopagiten och kyrkans roll i avförtrollningen av världen. Men protestantismen på 1500-talet, lutherdomen, den är ju också på ett sätt med och avförtrollar världen. Luther, han tar och säger, eller snarare Luther och de andra, så att säga, reformatorerna, de tar ju och har en kritisk blick på mycket av det som finns i den katolska kyrkan. Det finns massor med helgon, det finns reliker, det finns pilgrimsvandringar, det finns heliga platser. Det finns massor med missbruk kopplade till de här sakerna som egentligen är bra. Ingen är ju egentligen mot helgon. Men alla de här sakerna har blivit insatta, ser Luther, i en sorts ekonomi. Där människor tar och går pilgrimsvandringar för att skydda sig själv från år i skärselden. Eller handlar och köper med enorma mängder av reliker. Så många att liksom, om man skulle sätta samman alla bitar av Kristi kors så liksom är det ju enorma. Och liksom reformatorerna bara säger, nu måste det få ett slut. Vi måste få ordning på det här. Och sen så bara drar de ut jacket ur maskinen och säger, det viktigaste måste vara viktigast. Mm. Och med det så blir ju också världen lite grann avförtrollad.
Mm.
För att det finns inte längre de här magiska, det finns inte längre de här heliga platserna som man ska besöka. Det finns inte saker som är heliga som man kan beröra. Till slut så börjar man ju också måla över bilderna i kyrkorummet. Det som tidigare har varit bilder av liksom den liksom gamla testamentet och nya testamentet och kyrkans heliga män och kvinnor blir ersatta av vit färg. Människorna, personerna som visar heligheten försvinner för vår blick.
Mm.
Och världen avbefolkas. Det finns bara Gud kvar där. Och Gud är långt bort. Gud är inte nära. Gud är inte överallt. Utan det är en Gud som har liksom satt igång allting som ett urverk. Och plötsligt så är liksom som ett brev på posten sekulariseringen igång.
Ja.
Då kommer ju den här frågan. Kan Luther vara med i en återförtrollning av världen?
Mm.
Eller är Luther ett problem som kyrkan behöver förhålla sig till och välja till ytterligare teologer för att ha möjligheten att liksom kunna ha den här helhetsupplevelsen och stiga in i Guds riket där Gud är allt överallt?
Mm. Det som jag tyckte var väldigt spännande med Bengt Hoffmans bok var ju att han börjar ju verkligen i den fördolda världen.
Just det.
Alltså änglaläran hos Luther.
Ja, det är där allting börjar, nu minns jag. Just det.
Ja, och det är ju det där som jag tyckte var så fascinerande, för det är så oväntat att man börjar just där.
Ja.
Men det är ju det. Hoffman menar ju att Luthers änglalära ger just bilden av hans syn på det här förhållandet mellan det synliga och det osynliga. Alltså mellan det sinnliga och det översinnliga. Mellan det naturliga och det övernaturliga. Och tanken här är då att vi människor i den materiella världen är sammanflätade med varelser i den icke-materiella världen. Och vårt liv, den här sagan som vi lever i, berättelsen, människodramat, det utspelar sig på ett slagfält där en kamp utkämpas. Inte bara mellan goda och onda principer i den fysiska människans sinne, utan mellan varelser i sinnevärlden och varelser i en översinnlig värld. Livet på jorden då här, det innebär alltid att man kan, om man vill, så att säga, stämma sin själ ner till demonernas disharmonier. Men också omvänt. Man kan, om man vill, öppna sig för den sfärernas musik som brusar kring Kristus och hans änglar. Där har vi musiken igen.
Just det.
Ja. Och Hoffman skriver då att den handlingslivets och tankelivets neutralitet som vår naturliga människa hoppas på ska finnas, den finns inte. Och det här hör ihop alltså med att det finns ett sakralt sammanhang i universum, det här hemliga sammanhanget mellan tillvaron här och tillvaron där. Det som man kan ju lyfta fram här då är att Luther faktiskt angrep den romerska kyrkans kultur då att låta änglar och helgon tjänstgöra som medlare mellan människan och Kristus. Och Luther var emot det här för det skymde Kristus. Och Kristus fanns inte längre i centrum. Men det här betyder ju inte att änglarna eller helgonen heller skulle vara oviktiga på något sätt. Luther själv upplevde ju sig vara bevakad, bevarad, ledd och använd av osynliga krafter. Och Luther var helt överens om att det finns hierarkier av andar, helgon och hjälpsamma änglar. Och det är Kristi budbärare till världen.
Luther läste ju Bibeln.
Mm.
Och den är ju helt sprängfylld av änglamöten. Ja. Det är ju sida upp och sida ner. Ja. Så finns det ju människor möter änglar. Så att rensa ut änglar, det skulle ju vara att gå emot Bibeln. Och om det är ju någonting som vi vet om Luther, så är ju att han var minst sagt positivt inställd till Bibeln.
Ja.
Att tänka sig att kunna radera ut änglagemenskapen ur erfarenheten som kristen av ett andligt liv är ju otänkbart. Ändå var det ju lite grann det som blev den folkliga erfarenheten.
Mm.
När man så att säga tog bort en del kyrkliga bruk som var kopplade till änglar och helgon, så försvann de lite grann ur det folkliga medvetandet.
Mm.
Men när man tog bort, så att säga, när man städade och rensade,
mm,
så försvann också förväntan att man ska möta dem.
Mm.
Och det där är ju någonting att reflektera över. Hur gör man för att sätta Kristus i centrum men behålla änglarna runt omkring?
Ja, det som Luther säger ju det att varje person har en ängel.
Precis.
Och det finns ju, alltså den här avslutningen på kvällsvälsignelsen i Luthers lilla katekes, det är ju: må din heliga ängel vara med mig så att den onde fienden inte kommer att äga någon makt över mig. Amen. Och sedan snabbt i sängs.
Snabbt i sängs? Ja. Står det så?
Ja, det somnar gott.
Det är ju väldigt roligt. Det har jag faktiskt missat. Jag känner till att den här bönen om ängen fanns där. Jag hade en andakt på ett äldreboende där vi faktiskt bad den. Bara för några veckor sedan när det var just temat änglarna.
Och änglarna, alltså det kan vi säga att Kristus står över dessa goda änglaskaror. Och Luther säger då att vi bör alltid minnas att ditt kära, goda änglarna är mycket visare än de onda änglarna. Och det är ju precis det här då som Bengt Hoffman lyfter fram när han också ser på vår tid och Luther. Han avslutar ju sin bok Hjärtats teologi på det här sättet, och det är en längre passage, men jag tror det är värd att ta med i sin helhet. Hoffman skriver så här att fullborda Kristi fullbordade gärning. En paradox igen. Ja. Blivandet som vi berörde i förra avsnittet också. Och Hoffman skriver: ja, så paradoxalt måste man formulera det, är ett företag som till största delen beror på oavlåtlig bön. Bengt Hoffman skriver att oavlåtlig bön är ett mystikt företag. Men han säger då, nya visioner höjer sig från det här. Atmosfärer förändras genom det här. Styrka från oavlåtlig bön stöder moraliska kallelser som överskrider alla förnuftiga summeringar av det möjliga. Kraft för det korsbärande livet kommer inte från läroformuleringar om tillräknad nåd, inte från ett begreppsmässigt schema över uppenbarelsens mening, utan från levande närvaro i sakrament och personliga samspråk med Gud. Det var just i den meningen som Martin Luther kunde tala om moraliska frukter härflytande från det frigjorda livet. Genom sitt samröre med Gud i åkallan och bön blir den kristne en överbringare av moralisk kraft från den allsmäktige. Den synpunkten är framträdande inte minst i Stora Galaterbrevskommentaren. Och kraften är ju inte mindre stark och påtaglig på grund av sin osynlighet. Luther höll hårt på att den som lever i tron måste räkna med den värld som är invisibilis, alltså osynlig, fördold, och Kristi eviga hemland.
Precis.
Kopplingen då till vår tid som Hoffman gör här och avslutar med är ju det att, och fastän Luther åtminstone på ytan sätt kämpade mot en klerikalism som förbenade budskapet, under det att vi kämpar mot en sekularism som upplöser det, känner vi kan hända här igen vår egen längtan efter helhet i Gud, vad mera är, kanske bekräftas våra aningar om att Kristus aldrig är långt ifrån oss i vänskap och i majestät.
Så genom att instiga i den teologi som inte är en tanke utan som är Guds närvaro, så kommer många olika saker. Det flyter ut kärlek till medmänniskan, men man instiger också i den här andra världen. Luther, han säger ju så här: att greppa tag om sonen och tro i honom med hjärtat som Guds gåva, genom den befinner vi oss i en helt annan värld.
Ja, just det.
En värld bortom förnuftet. Och så säger han, tron gör att hjärtat klänger sig fast vid himmelska ting och i hänryckning förs in i ting som är osynliga. Och då kommer man kanske också in på en annan sak som hänger ihop med det här att vi instiger i en annan värld, in i Guds riket, som rör någonting som förbinder Luthers teologi med en teolog i den tidiga kyrkan som heter Maximus Confessor.
Ja, precis.
Maximus Confessor, han sa ju att alla människor bär inom sig ett logos. Alla människor har ett oskapat logos inom sig. Och det här kan man ju tycka låter som att man är ute på halis när man pratar om att det finns något oskapat i människan. Men det har sin grund i att Maximus Confessor då tänker sig att innan Gud skapar världen så har han ju så att säga tankar om, eller tankar, det är ju en märklig sak att beskriva det som tankar, för tankar har ju med själen att göra. Men om vi ska säga andliga tankar om den värld som han ska skapa. Och de här andliga tankarna ställer ju då Maximus Confessor frågan: är de eviga eller är de timliga? De kan inte vara timliga, för Gud har inte skapat världen än. Med andra ord, de tankar som han har om dig och mig innan vi är skapade, de är eviga. Och, säger Maximus Confessor, alla människor har Gud haft en tanke om. Det finns en tanke med Carl, det finns en tanke med Jimmy. Det finns en tanke med dig som just nu lyssnar på det här avsnittet. Gud har tänkt dig innan världen skapades, och den tanken är evig. Det viktigaste som du kan göra egentligen i livet, det är ju att vara den här tanken som Gud har om dig. Att Guds tanke om dig och du själv är detsamma. Så att du inte är någonting annat än vad Gud vill med dig. Och Maximus Confessor, han säger ju så här att det finns bara ett logos och det är Kristus.
Mm.
Och alla logos, varenda logoi hänger samman i detta enda Kristus. Vi är tillsammans Kristus. Och Gud uttalar ett ord för varje människa. När Gud så att säga skapar dig och du blir till, så uttalar han ditt namn. Han säger Carl. Eller Jimmy. Eller egentligen kanske inte riktigt det namnet. Han säger vårt hemliga namn.
Mm.
Det som det står om i Uppenbarelseboken. Att vi har ett hemligt namn som bara Gud vet. Och som kan avslöjas för oss. Som är den tanke som Gud har med oss från början. Så finns det en Kristus-tanke med dig. Du har ett namn. Och säger då Maximus Confessor, det här är oskapat. Och Luther, han ansluter sig till den här tanken att det finns en oskapad vilja med oss. Och den här oskapade viljan med oss och att vi hänger samman i Kristus och är ett med Kristus, det är faktiskt någonting som han säger uttryckligen.
Han pratar väl om det som en kollektiv person?
Ja, det är ju helt otroligt att han gör det. Ska vi säga någonting mer om det? Vad säger han?
Ja, här översatt då från Manners bok ett citat från Luther som berättar att Gud sände sin son in i världen och Gud sa till honom: var Petrus, förnekaren, var Paulus, förföljaren, hedaren, attackeraren, var David, äktenskapsbrytaren, syndaren som åt äpplet i paradiset, tjuven på korset, i korthet var den person som är alla människor.
Var den som är alla människor. Kristus är alla människor. Så han är Petrus, Paulus, David och allihopa. Kristus är en kollektiv person, säger då Mannerma. Och det här är ju identiskt med det som Maximus Confessor säger. Och då blir sen säga bilden också att ja, vi måste reduceras till ingenting. Reductio ad nihilum, säger ju Luther. Mm. Vi måste dö från oss själva.
Mm.
Vårt jag måste uppges.
Mm.
Och vi måste förenas med Kristus.
Mm.
Och vi liksom uppgår i Kristus. Men vi sänds också ut tillbaka in i världen. Och inte bara som Kristus i meningen att vi blir Jesus. Vi kommer inte ha en galileisk dialekt.
Nej.
Och ha levt år 2000. Vi har inte på det sättet samma själ. Utan varje människa är en Kristus på det sättet som just Gud har tänkt om dem.
Mm. Det är ju den här urkyrkans ord om att den kristne är en annan Kristus.
Exakt.
Och Kristus är ju då den smorde.
Ja.
Och smörjelsen handlar ju om den helige ande. I själva Kristus namnet så ser man ju också Guds treenighet. Sonen som blir smord av fadern och smörjelsen är ju den helige ande.
Så med andra ord så instiger vi i en värld där Gud är allt överallt. Där varenda sten säger ett Guds ord. Där varenda sjö, varenda träd, varenda fågel är ett uttryck för en Gud som är allt överallt och som gör alla människor till Kristus. Men vi är ju många och vi är tänkt att vara många. Det är inte så att vi bara ska vara en person. Vi är en person, men vi ska också vara de vi är.
Mm.
Det finns en tanke med var och en av oss. Vi är en person i någon mening. Vi hänger samman i Kristus. Vi har bara en person och att skilja sig från honom, det är synd och det är att vara kvar i den gamla världen.
Ja.
Men Gud har ett gudsord med var och en, ett hemligt gudsord som han sänder ut oss till världen med.
Mm. Ja, det är ju kallelsen till Guds riket.
Nu har vi tagit och sett att Luther har inget som helst problem och skulle inte bli tveksam till en tanke på att ha ett teologiskt program som vill återförtrolla världen. Tvärtom så kanske han skulle hålla med om att det blev för mycket rensat.
Mm. Och det kan man ju säga också att det sker ju också efter reformationens städning. När jag läste om den finska kyrkans kyrkohistoria, och då slår det med att då var det vi också en del av det svenska riket. Men många festdagar i kyrkan försvann ju först senare, med motivationen just att folket skulle få tid att arbeta mera.
Suck. Alltså, man har ju räknat på det där, och det var ju ganska gott förspänt med lediga dagar innan man tog bort alla de här helgondagarna. Och sen så var man ju tvungen att återinföra lediga dagar i sekulär form senare. Och de som införde dem, de slår ju sig för bröstet och tycker att de var så duktiga och att folk måste ha jobbat ihjäl sig förr i tiden. Men en gång i tiden togs ju de här helgondagarna bort. Så att vi kan slå oss på bröstet för att de en gång fanns. Mm. Och då kommer nästa fråga. Vad för andliga praktiker kan vi tänka oss att man skulle kunna utöva för att börja, så att säga, rikta blicken rätt? Lite råd. Vad skulle vi ta och ge för råd till den som, så att säga, tar och...
Vi måste ju åtminstone säga att mässan öppnar världar. Vi har ju sakramenten, mötet mellan himmel och jord. Vi har dopet och nattvarden. Vi har ordet, predikan, också som har sakramentala kvaliteter enligt Luther. Vi har alltså ordet, som handlar om att förmedla Kristus till varandra. Bordet, att ta emot Kristus. Och Luther säger, evangelium är ingenting annat än att vi ber Kristus komma till oss eller föra oss till honom. Luther uppmuntrar också att studera katechesen. Mm. Alltså de här viktiga sakerna som Herrens bön, trosbekännelsen, buden och de här sakerna. Men han uppmuntrar också till att läsa Bibeln.
Precis.
Och det är ju kanske någonting som kännetecknar Luther, att han bjuder in till det personliga bibelstudiet.
Ja, det var ju inte en självklarhet förut.
Nej.
När han skriver det här.
Ja. Men man kanske inte alltid har riktigt läst heller vad Luther säger om hur denna heliga skrift ska läsas.
Nej, precis. Du hade grävt fram någon sorts Lectio Divina i Luthers...
Ja, det är ju Lectio Divina enligt Luther.
Just det.
Och det är ganska spännande saker som han säger. Han säger ju så här att eftersom den heliga skrift vill bli behandlad med vördnad och ödmjukhet och utforskas mera genom andäktig bön än med ett skarpt förstånd, så är det omöjligt att det kan ske utan skada, vare sig för en själv eller för dem vilka man undervisar i den, om man med kallt förstånd och orena fötter liksom kliver in i skriften som om den var ett slags människoverk och härjar i den utan varje omdöme och utan vördnad. Så för att Bibeln ska öppna sig, man behöver alltså närma sig det heliga på ett heligt sätt. För att låna lite ord från den äldre kyrkan. Och Luther säger då i sitt företal till sin utgivning av några av sina skrifter på tyska år 1539. Där rekommenderar Luther då Lectio Divina för sina läsare och motiverar det med att det här är ett rätt sätt att studera teologi på. Och Luther riktar sig då här i första hand till dem som studerar teologi, men den här undervisningen som han ger kan vilken kristen människa som helst ta till sig och tillämpa i sitt andaktsliv. Och Luther säger då, detta är nämligen det rätta sättet att studera teologi, som konung David undervisar om i psalm 119 och som även alla patriarker och profeter har hållit fast vid. Där finner du tre regler som psalmen ofta framhåller. Det är oratio, bönen, meditatio, meditationen och tentatio, anfäktelsen, som vi har varit inne på tidigare, den här kampen. Och vid själva läsningen då stillar man sig inför Gud och hans ord. Det är psalmisten som säger, bli stilla och besinna att jag är Gud. Man läser långsamt, upprepar bibeltexten flera gånger, gärna med fokus på olika saker i texten. Och meningen här då i läsningen är att man ska göra sig bekant med texten hemma i det här valda bibelordet och försöka komma underfund med vad den betyder. Men man är inte ensam då med sina tankar i det här engagemanget.
Mm.
Utan under läsningen så litar man på anden och att anden uppenbarar Guds hemligheter. Aposteln som skriver, ty för oss har Gud uppenbarat, avslöjat det genom sin ande. Så vi behöver hjälparen, den helige ande, när vi läser Bibeln.
Luther säger ju på ett ställe så här, alltså att man förbiser att det mystika framträder under den bokstavliga meningen. Man förbiser att det mystika framträder under den bokstavliga meningen och inser inte att den bokstavliga meningen innehåller fördoldheter.
Ja, precis.
Så att om inte Herren hade öppnat meningen för apostlarna, inte heller de skulle ha förstått honom.
Jag tänker, liksom, det kan man ändå säga, för att knyta tillbaka lite till det här med meditationen och i Lectio Divina då. Så det handlar ju alltså om att meditera då över skriftens budskap som den helige ande förmedlar. Att det som vi läser och lyssnar till behöver gå in genom öronen men till hjärtat. Och människan som mediterar lyssnar då inte bara till sig själv utan till Bibelns ord. Och de bibliska förebilder som Luther ser i meditation, det är ju just Jungfru Maria. Där det står, hon som tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Så att meditera, det är att begrunda just vad Gud vill förmedla, Guds ord. Efter att ha läst en text så väntar man på att den helige ande ska upplysa ens sinne för det som man har läst. Men Luther då, han har ju en, åtminstone av vad jag har förstått, gör att han sticker ut lite. Han pratar ju om den här anfäktelsen.
Just det.
Tentatio, anfäktung. Och Luther säger, den är prövostenen som lär dig inte bara att veta och förstå utan även att erfara hur rätt, hur sant, hur smakfullt, hur sött, hur älskvärt, hur mäktigt och hur tröstrikt Guds ord är. Visheten över all vishet. Det händer någonting i kampen, i brottningen med bibelordet. Luther menar att den som mediterar och ber över Guds ord får lida. Alltså också här finns korset. Så snart Guds ord börjar upplysa människan börjar också djävulen ansätta henne med både inre och yttre anfäktelser. Men här finns också en dold välsignelse. Det är så här då, säger Luther, att anfäktelsen lär dig inte bara att veta och förstå utan även att erfara hur tröstrikt Guds ord är. Alltså, anfäktelsen tvingar människan att ty sig till Guds löften, Bibelns ord, och hålla fast vid dem. Gud kan använda anfäktelsen för att föra oss bort från våra egna förmågor till det här som han vill ge oss i evangeliet, i sakramenten. Och i vår egen svaghet kan vi då få uppleva kraften i Guds ord. Paradoxalt nog så ser vi Guds närvaro nådd i motgång och i problem.
Precis.
Det är liksom, han är med oss i det som tycks säga emot honom.
Det där hänger ju också ihop med någonting. Alltså vi har ju, när vi nu har tagit och målat upp en beskrivning av inte bara gudsmötet utan också den gudsriket.
Mm.
Där finns ju sagans värld, där finns änglarna, den förtrollade naturen. Men där finns ju också vardagen. Mm. Vi har om och om igen så har vi ju använt vardagen som ett begrepp som vi behöver fly från.
Ja.
Och det är ju verkligen sant. Vi har förknippat det med Kairo, festat, ja, som Mose, ja, drar ut ur. Men det finns ju också en vardag som vi har att stå i. Där vi hela tiden ska göra Guds riket närvarande. Det här är ju liksom, på ett sätt så är det ju bara liksom, eller bara, på ett sätt så är det ju i vardagen vi är den huvudsakligen av vår tid. Alltså, och vi kallas ju från varenda mässa så sänds vi ju ut i vardagen.
Mm.
Från söndagens mässa så sänds vi ut. Jag är van vid att vi sänds ut med orden Herrens frid vare med er. Eller motsvarande. Mm. Låt oss gå i Herrens frid.
Vet du vad vi säger i Finland?
Nej.
Gå så i frid och tjäna Herren med glädje.
Jo, så säger vi ibland i, ja, Svenska kyrkan också. Mm. Det där tänker jag är, då kan ju någon tänka så här att Luther, det är ju det här med tron, det är någonting man gör i kyrkan och sen så sänds man ut i vardagen. Men vardag, och hur ska det kunna, vad har det med alltihop att göra? Och då måste man ju komma ihåg att vi sa ju i första avsnittet att, och vi gjorde inte en jättestor poäng av det, men vi nämnde det, att Guds person och verksamheter är samma hos Luther.
Precis.
Så Guds kärlek, Guds generositet, Guds tålamod, välvilja, alla de här sakerna är faktiskt Kristus själv. Så när vi gör goda gärningar till vår medmänniska, då är Kristus helt och hållet närvarande. Vi kanske inte märker det, för att det kanske är jättejobbigt.
Mm.
Det kanske är jättetråkigt att göra de här goda gärningarna. Det kanske prövar oss. Men vi sa just att i prövningen så finns också Kristus.
Ja.
Så att i vardagens jämna plågor och i den här enträgna, goda liksom, kärleken till medmänniskan, så är Gud närvarande.
Luther ger ju också ett råd i anfäktelse och svårigheter så här, att man ska fly ensamheten och hålla sig till sina bekanta, framförallt när det gäller andliga svårigheter. Alltså att han vill inte att vi ska vara ensamma heller med vår kamp.
Just det.
Utan vi behöver varandra.
Det där är ju en oerhört viktig sak. Alltså, det hänger ihop såklart med det här att vi behöver kyrkan och församling. Mm. Men vi behöver ju också de goda vännerna.
Mm.
Vi behöver, om man inte har andra kristna att tala med om det inre livet, då skulle jag verkligen råda en att söka det. Det finns ju goda sammanhang där också det mystika livet står i centrum. Det finns flera. Sök dig nära något av dem. Sök gemenskap med andra. Personligen så har det varit oerhört, oerhört fruktsamt. Som nu, vi har spenderat flera dagar tillsammans.
Ja.
Och vi har haft det fantastiskt och kunnat prata om djupa, viktiga saker.
Mm.
Och jag kommer att glömma den här platsen, Bjerka Säby, uppfylld. Och varför gör jag det? Jo, det är ju någonting som Luther själv noterade. Vi behöver varandra.
Mm. Precis så.
Bordssamtalet, det var ju någonting som han ägnade sig åt. Alltså, han tog och drog ihop människor. Mm. Och sen så satt de och drack öl hemma hos honom.
Mm.
Och så satt de upp på sena kvällar och snackade med varandra.
De behandlade allt mellan himmel och jord.
Utifrån det som vi har sagt här om andliga övningar, så skulle jag vilja lägga till en till. Och det är att tänka på den gyllene regeln som ett påstående om hur tillvaron är
beskaffad.
Ja, istället för en regel. Alltså, allt det som ni vill att människan ska göra för dig, det ska du också göra mot honom. Tänk om vi tänker oss att det inte är en regel, en moralisk regel, utan ett påstående om hur tillvaron är.
Mm.
Det finns bara en människa. Så om jag vill ha kärlek, då ger jag kärlek. För det finns ingen gräns mellan mig och min näste. Så i, så att säga, min kärlek till medmänniskan, så ger jag kärlek till den enda person som finns.
Mm.
Kristus själv.
Mm.
I min kärlek till medmänniskan så gör jag en gudstjänst. Jesus säger så här: det ni har gjort mot någon av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig.
Ja.
När jag gör den goda gärningen mot min nästa, så har jag gjort mot Kristus. Det finns ju den här klassiska grejen hos ökenfäderna: jag vill leva som om det bara fanns två personer i världen. Jag och Kristus.
Mm.
Och vi kan säga: jag vill leva som om det bara fanns en person i världen. Kristus.
Mm.
Sen så är vi ju många. Och det är så det ska vara.
Mm.
Men om vi tänker på den gyllene regeln som ett påstående om tillvaron. Mm. Istället för som en regel. Då kan vi sen återgå till att tänka på det lite grann som en regel. Inte som någonting, som en regel, som en lag. Vi är ju lutheraner. Men som ett påstående om tillvaron, som en andlig övning som vi kan göra.
Mm.
En av de saker som har hjälpt mig mycket.
Mm.
Det är någonting som, en annan sak som Luther föreslår. Och det är att göra anteckningar.
Ja.
Jag har mängder av anteckningar. Och det har verkligen hjälpt mig. Då och då så tar jag och läser gamla anteckningar. Och Luther, han säger så här: om den heliga ande skulle komma under din metodiska förberedelse för andaktsfull bön. Alltså, notera alltså.
Mm.
Metodisk förberedelse. Han har inget problem med några metodiska förberedelser.
Det är
inga problem alls. Om den heliga ande skulle komma under din metodiska förberedelse för andaktsfull bön och börjar predika i ditt hjärta med rika, lysande tankar, gör honom då den äran. Var stilla och lyssna, säger Luther. Ty den heliga ande vet bättre än du. Och det som han predikar, skriv ner det. På detta sätt kommer du att uppleva under. Så att i bönen överlåta sig till den ande som ber inom oss.
Mm.
Och bli stilla.
Mm.
Lyssna. Ta emot. Göra anteckningar. Reflektera också såklart över anteckningarna efteråt.
Mm.
Det finns ju ingen poäng att om man skriver ner någonting om man inte läser det sen.
Nej, precis. Det kan man ju säga om någon funderar på att vad kan vara en sån här metodisk förberedelse för en dagsfull bön. Så det är ju så enkelt som Luther säger att det kan vara gott inför bönen att värma upp hjärtat lite. Till exempel med en sång.
Precis.
En psalm. Som påminner sig om att vem är det som jag kommer till?
Ja.
Mm. Ja.
Gott. Ska vi gå in på omdöme om boken?
Ja.
Jag skulle vilja fråga så här. Du är ju en person som bor i Finland. Så du har ju haft att göra med Mannerheim ett tag. Du hade inte läst Hoffman tidigare. Hur har det varit att läsa Mannerma och Hoffman? Möta de här två teologerna.
Yes, nej men precis. Mannerma kom jag ju i kontakt med redan under min studietid. Och det kan man ju säga att Mannermas bok är ju av de här två lite mer teknisk och akademisk i en mening. Alltså den är inte överdrivet svår, den är inte särskilt lång. Men Hoffman upplever jag skriver lite bredare och djupare och kanske också till en lite bredare läsekrets, kan jag tänka. För det som överraskar mig med Bengt Hoffmans bok Hjärtats teologi, att jag tycker det här kanske är något av det bästa jag har läst om Luther.
Mm.
Alltså jag är verkligt tacksam för att jag fick ta del av den här boken och för att du berättade om den för mig. För nu tänker jag ju att var var Bengt Hoffman när jag skulle skriva min magisteruppsats om Luther bland annat? Att han var bortglömd på vinden. Han var en bortglömd gåva. Och också hans, att få bekanta sig med hans diktsamling, jättevärdefullt. Det gör liksom att jag upplever nu att jag kan gräva djupare i den lutherska traditionen. Och som säger att här finns mycket, mycket mer att lära än vad jag trodde jag redan kände till.
För mig så blev mötet med både Mannerma och Hoffman, jag har ändå mött dem ganska närtid med varandra, de författarskapen. För mig, hela min omvärdering av Luther började ju med att jag läste Teologia Germanica.
Mm.
Och sen har liksom de här böckerna kommit. Jag hittade Bengt Hoffmans bok på grund av att det var ju han som har översatt Teologia Germanica. Så jag kollade helt enkelt på om man kunde få tag på de böckerna. Och sen så bara satte jag mig ner och bara hoppades, tänk om det är bra. Och så inser man, här finns ju guld.
Mm.
Och så läste jag Mannerma och insåg att här finns ju mer av samma guld. Jag kan ju verkligen säga så här, att när jag har läst båda de här författarskapen, som närmar sig det hela på delvis lite olika sätt, så har verkligen poletten trillat ner.
Mm.
Det har hjälpt mig att läsa båda. Vi har ju läst flera andra böcker också. Karin Johannesson har hjälpt mig jättemycket med att alltså verkligen gräva i den här frågan om de andliga övningarna. Alltså, kan man ha andliga övningar i en luthersk tradition och frigöra tanken från de låsningar som man kan få när man liksom börjar sätta sig ner och närma sig frågan? På ett sätt kanske liksom, som, liksom det här att på ett sätt kanske det är så att liksom själva frågan är felställd. Så att det är liksom, och det, jag håller verkligen med om det. Sen så finns ju, har vi ju läst Christian Braw, han har ju också hjälpt till. Vi har inte citerat Braten och Jensson specifikt när vi har talat, men många av de Luther-citat som vi har lyft fram kommer ju från deras bok. Det ska man också säga. Så att det här är ett sammelsurium av olika grejer som vi har lyft fram. Det hade du frågat mig för bara ett år sedan.
Ja.
Så hade jag varit så här, vi får se. Det, Luther, han är, han finns där. Men nu känner jag så här, jag gick in i Linköpings domkyrka för några dagar sedan när vi var där. Och så fanns det en bild på Luther där på högersidan.
Jag såg den också.
Ja. Och jag bara log inombords och kände, min Luther. Han är min vän. Jag har inga som helst problem med honom längre. Han har en speciell dialekt att prata om saker som kanske är lite annorlunda än de teologer jag är van vid. Men jag förstår honom.
Mm.
Jag förstår hans ärende, jag förstår hans poäng. Och jag säger tummen upp till Luther.
Mm.
Så, vem borde läsa de här två böckerna, Christ Present in Faith och Hjärtats teologi? Vem borde läsa dem?
Alltså, det här är böcker för sådana som kanske känner att de har koll på Luther.
Mm, just det.
för här liksom, så ser man nog sidor som inte alltid kommer fram.
Jag tycker att alla som är präster, diakoner eller på andra sätt jobbar med teologi i kyrkor som är lutherska, de tycker jag borde, de måste läsa de här böckerna. Det, okej, det kanske finns någon som inte måste läsa den, men alltså, det borde ju nästan vara liksom standard att man läser. Nu är det ju så, jag har förstått det så, att i alla fall på Uppsala universitet så läser man ju Mannerma.
Just det. Mm.
Jag vet inte om man gör det i Finland. Det förutsätter jag nästan att man gör.
Ja, det är kanske lite beroende på vad man har för inriktning och sånt. Men i systematisk teologi är han ju ett namn.
Ja, och Bengt Hoffman borde fler verkligen läsa också.
Mm.
Han har ju gjort ett jättejobb i att kartlägga de här historiska skeendena också.
Mm. Mm.
Och det är roligt att läsa Hoffman. Mm. Alltså han är ju en man med humor.
Ja.
Alltså jag vet inte, det är liksom... Han har liksom ett språk. Han är liksom... Det är en rolig man. Alltså, om man är någorlunda insatt i det teologiska språket så inser man vilken kul person det hade varit att träffa Bengt Hoffman.
Mm. Ska vi avsluta med den dikten då? Och säga att vi är med dig, broder.
Ja, det gör vi. Just det, precis det. Det här är alltså en dikt som Bengt Hoffman skrev där han kände väl någonstans att... Han undrade, kommer någon att komma ihåg det här som jag har gjort? Då skriver han så här.
Som skum i vind över vatten är vad jag skrivit och sagt. Som sjunket i sand när natten i viken till rosa är lagt. Försvunnet som fralga bland tången är allt flög förbi så fort och långt sedan jag är gången, slår kön som den alltid gjort. Men kanske på dyningens fråga en skymmande strand har svar. Bort orden likt vågor tåga, men kärlek blir kvar.
Tack Bengt Hoffman och tack Tomo Mannerma.
Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden, nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtats böngrupper, fysiskt eller via nätet, samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtats bön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtats bön, samt växande antal inspelade vägledningar, som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtats bön. Om du skulle önska boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det, då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information, också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.